Där är P1, Sveriges Radio.
Studiet om Afghanistan.
Det har gått över 5 år sedan talibanerna tog makten. Hur ska omvärlden förhålla sig till dem? Samtal eller tystnad?
Och sen om den lilla tröst som musiken kan ge bland kvinnorna bland talibanerna.
Därefter inför rättegången mot sociala medier-jättarna.
Vem är ansvaret för vårt beroende av sociala medier? Ett beroende som många verkar känna igen sig i.
Det är svårt att så här släppa mobilen om man kanske ligger längre än vad man har tänkt och så somnar man för sent.
Jag skulle säga att jag är ganska beroende av sociala medier.
Vem bär ansvaret för det här beroendet?
Jag tänker ändå att det är jag som gör det, men det är ju svårt.
Och sen om Trumps motståndare, men det demokratiska partiet verkar långt ifrån enat i hur de ska formera sig.
Och nu är det hög tid att beskära sina äppelträd, annars så kan det bli konsekvenser.
Ja, om man inte beskär varje år, då kan man bli utan äpplen.
Elinor Levensson är det som är redo med både stege och sekatör.
Och efter 17 om mässlingsutbrottet i Sverige, nu är 11 personer konstaterat smittade.
Studiet alltså, Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Sedan talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan för 5 år sedan så har situationen för framför allt landets kvinnor försämrats drastiskt.
Idag känner många kvinnor att de bara överlever från dag till dag utan att ha något hopp om framtiden.
Vi ska höra mer om Afghanistans dolda kvinnokamp snart, men först om hur omvärlden ska förhålla sig till talibanstyret.
Sveriges regering har sedan 2021 valt en tydlig linje av avståndstagande. Ambassaden har stängts, utvecklingsbiståndet har avvecklats och regeringen har tills nyligen motsatt sig all form av dialog med talibanerna.
Däremot så för Sverige och EU samtal med regimen om att återta afghanska medborgare som utvisats ur Sverige.
Det är dags att utöka de samtalen, menar Torbjörn Pettersson som är ordförande i Svenska Afghanistan-kommittén och före detta ambassadör i Afghanistan mellan 2010 och 2012. Välkommen till Studio 1, Torbjörn.
Tack.
På vilket sätt tycker du att Sverige ska utöka samtalen med talibanerna?
Ja, ungefär på det sätt som skedde i de samtal som fördes om återtagande av asylsökande som avvisats. Det vill säga att det är tekniska samtal, det handlar om hur man kan samarbeta kring frågor man är överens om. Det handlar inte om att erkänna eller att på någon slags väldigt hög politisk nivå ge trovärdighet åt regimen. Utan det handlar om praktiska saker som måste hanteras och också om hur vi kan ta tillvara de möjligheter som trots allt finns. För den eländesbeskrivning som ni hade inledningsvis, den stämmer ju helt och hållet. Framförallt vad gäller kvinnors rättigheter har situationen försämrats oerhört. Samtidigt finns det möjligheter. Det finns svenska, internationella och lokala civilsamhällesorganisationer som kan arbeta med oerhört viktiga frågor. För kvinnor bland annat, för sysselsättning, för alla de flyktingar som nu tvingas tillbaka från Pakistan och Iran. Och för alla de som drabbas av de klimateffekter som Afghanistan är extremt sårbart för. Och hur vi tekniskt kan samarbeta kring det tycker vi att man måste kunna samtala med den de facto regim som finns i Afghanistan idag. Det är så att efter 5 år är det väldigt tydligt att talibanregimen har kontroll över landet och sätter villkoren för sättet som man kan arbeta på.
Här i studion finns också Alexander Abosar som är statsvetare och socialdemokrat med rötter också i Afghanistan. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Hur ser du på det här argumentet som vi hör för att utöka samtalet med talibanerna?
Jag ser ett stort problem med att samtala med talibanerna eftersom de senaste 5 åren det har visat att talibanerna inte ändrar sig. Ändrar inte sina politik gentemot afghanska kvinnor. Och de har bjudits in till flera olika forum. Till exempel i Doha, i Moskva och Baku i Azerbaijan. Och varje samtal har använts som en sorts propagandaseger för talibanerna i Afghanistan för att legitimera förtrycket av kvinnor och flickor och vägrar dem rätten att arbeta och studera och röra sig fritt i landet.
Men tycker du inte man ska ha några samtal alls, eller hur ska man göra det i så fall?
Alltså problemet med samtal med talibaner är att det normaliserar och legitimerar själva regimen. Alltså samtal i sig, det är en politisk handling. Det är det som är problemet med samtal med talibanerna. Och talibanerna använder det som en sorts legitimitet av själva regimen och styrande till landet. Och det är därför jag anser att vi ska inte ha samtal med talibanerna. Anledningen till att jag säger att vi kan inte ha samtal med talibanerna är att talibanerna kan inte styra Afghanistan utan utländsk ekonomisk stöd. För att varje regim som finns i Afghanistan kan inte överleva, kan inte styra landet om de inte får ekonomisk och politisk stöd från utlandet. Vi såg ju vad som hände när USA drog sig ur Afghanistan 2021 och hela systemet kollapsade. Och talibanerna vet, och häromdagen har alla deras ledning har gått ut och sagt att de vill prata med västvärlden, de vill ha relationer. Men problemet är att de ändrar inte sina politik. De försöker lura oss. Och för de vill försöka använda samma strategi som de använde när de hade förhandlingar med amerikanerna. Och efter förhandlingarna och då har avtalet så brydde sig man inte längre. Och så för att det gav legitimitet till talibanerna.
Mm. Du skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet att du vill att samtal ska föras i så fall med tydliga krav. Vilka typer av krav är det i så fall som du vill se?
Alltså, det absolut viktigaste kravet är att vi måste först se att talibanerna tillåter kvinnorna studera och arbeta och röra sig fritt. Det är basic, det är minimumkrav som vi kan ha det. För det här kravet går att genomföra. Opinionen i Afghanistan är väldigt stark för att kvinnorna ska studera, ska röra sig fritt och till och med bland talibanerna själva också. Men de vågar inte protestera mot ledningen som sitter i Kandahar.
Mm. Ja, vad säger du, Torbjörn Pettersson? Talibanerna försöker lura oss.
Nej, det tror jag inte. Alltså det är mycket som Alexander och jag är överens om. Det som jag tror skiljer sig, det är två punkter egentligen. Det ena är att det jag inte håller med om, eller som inte är min bild, är att talibanerna skulle vara beroende av internationellt erkännande för att ha makten. Alltså det skulle man möjligen kunna tro i september för fem år sedan, men knappast idag. Talibanerna har en solid kontroll över landet, större kontroll över landet om man ska vara krass än vad någon regim har haft på 30 år. Så att de skulle vara beroende av internationellt erkännande, det tror jag är möjligt. Det är inte så. De vill förstås skaffa sig fördelar genom att inte bli legitimerade, allt det där. Det är inte alls det handlar om, att föra den typ av dialog som vi gör med många stater av den typen som talibanregimen är. Utan det handlar ju om hur kan vi diskutera att skapa förutsättningar inom den och kanske närma sig varandra. Vet jag. Det är svårt att säga om, och mycket tyder på att det är extremt svårt med regimen i Kandahar att få någon som helst förändring. Men inte desto mindre så måste man försöka för det afghanska folkets skull. Därför att det som blir konsekvensen av den linje som Alexander förespråkar, som ju har varit den svenska linjen, det är faktiskt de facto att vi vänder det afghanska folket ryggen. Alltså kvinnor i Afghanistan som vill ha sina rättigheter, som vill ha utbildning, som vill ha möjligheter i livet, får det inte bättre av att vi vänder Afghanistan ryggen. Och det är ju de facto det som har skett. Sverige har lagt ner sin Afghanistan-stöd helt och hållet. Vi stödjer inte ens afghanska mödrar, vårt förbundet längre. Vi stödjer inte viktiga program för funktionshinder och så vidare. Vi vänder det afghanska folket ryggen. Och då menar vi ju att det är en orimlig linje. Det är en sak att man självfallet inte ska legitimera talibanregimen. Men man måste acceptera att efter fem år så är det talibanregimen som har kontroll över landet och som skapa förutsättningarna för oss att bidra till ett bättre liv för afghanska människor.
Mm. Alexander Abbasar, statsvetare, socialdemokrat med rötter i Afghanistan. Vad svarar du på det Torbjörn säger här?
Jag håller inte med om det, att talibanerna inte behöver stöd från utlandet. Alltså historiskt, sedan 1880-talet, ingen regim eller styrande i Afghanistan har kunnat styra landet utan utländsk ekonomisk stöd.
Mm. Men det här argumentet då att man vänder hela afghanska folket ryggen också om man inte har någon form av dialog med regimen?
Nej, vi håller inte. Det vi försöker göra är att förvägra talibanerna legitimitet, inte att överge afghanska folket. Afghanska folket, jag är överens med Torbjörn om att vi måste stödja Afghanistan ekonomiskt. Stödet ska gå via olika organisationer som inte är bundna till talibanerna. För vi kan kanalisera stöd och hjälp till Afghanistan och det afghanska folket utan att talibanerna legitimeras, utan att vi ska ha samtal och dialog med talibanerna.
Tack så mycket, Alexander Abosar, alltså statsvetare och socialdemokrat med rötter i Afghanistan, och Torbjörn Pettersson, också ordförande för Svenska Afghanistan-kommittén och tidigare ambassadör i Afghanistan.
Vi stannar kvar i Afghanistan, för nu ska det handla om sång som protest, där kvinnors röst har begränsats ju allt mer sedan talibanerna tagit makten.
Och Ekot har pratat med två kvinnor om hur livet har förändrats sedan talibanernas maktövertagande. Roja, hon har förlorat sitt arbete, men hon söker tröst i musiken och lyssnar på kvinnor som sjunger om sorg, smärta och längtan efter frihet.
Ai ahi tu suzonda tar az ahi zamana razmi tu qashangas be faryad zanana.
Två kvinnor sjunger. De är båda klädda i burka. I ljusblåa heltäckande dräkter sitter de på en madrass och sjunger. Deras ansikten syns inte. Det är ett videoklipp som har spridits på sociala medier och i olika meddelandegrupper. Det är sorg i deras röster, men budskapet och orden är tydliga. De sjunger om kvinnors smärta i Afghanistan, om förtrycket och om livet i Afghanistan under talibanerna. Sången är en del av en dold kvinnokamp, där kvinnor försöker göra sina röster hörda, trots att de inte längre får sjunga offentligt. Och det är något som talibanerna har förbjudit. Det här är Roja. Det är inte hennes riktiga namn, och av säkerhetsskäl har vi hittat på andra namn för kvinnorna i reportaget, och deras röster är förvrängda. Roja följer de sjungande kvinnorna i burka och säger att deras sånger har blivit ett sätt att protestera. Hon är 36 år och har själv förlorat sitt kontorsjobb. Hon har också arbetat som lärare och hennes inkomster har minskat. Ingen vet vilka de sjungande kvinnorna bakom burkan är. Och när Roja lyssnar på dem känner hon flera saker samtidigt. Å ena sidan känner man hopplöshet, säger hon. När man sitter i sitt eget hem och lyssnar på en sång och känner hur det gör ont i hjärtat, blir det tydligt hur svårt vi kvinnor har det. Å andra sidan känner man stolthet. Stolthet över de kvinnor som trots så svåra omständigheter försöker höja sina röster, säger Roja. Roja sjunger inte själv, men hon lyssnar. Och hon delar sångerna och skickar vidare till andra kvinnor. Vi delade också våra känslor med varandra, säger hon. Det blir som ett hemligt rum i telefonen. En plats där kvinnor kan prata med varandra. Där en sång kan säga det som inte längre går att säga högt. Och Roja känner igen sig i kvinnorna som sjunger. För hennes egen vardag har också förändrats sedan talibanerna tog makten. Hon har förlorat sitt jobb, hennes inkomst har minskat och hon säger att hon har tappat mycket av lusten att arbeta. Samtidigt har kvinnors möjligheter att utbilda sig, arbeta och röra sig fritt begränsats allt mer. Men mitt i hopplösheten hör Roja något annat i sångerna. Ibland känner man också styrka, eftersom kvinnor inte ger upp under några omständigheter. De försöker visa sig själva, sin styrka, sin förmåga och sina känslor, säger hon. Roja tror också att sångerna når fram till talibanerna. Och hon tycker att det är viktigt att medierna också berättar om kvinnorna. För även om de inte kan sjunga öppet eller protestera på gatorna kan deras röster nå ut genom medier. Kvinnornas kamp fortsätter alltså i det dolda i Afghanistan. En del sjunger i hemlighet och andra försöker hjälpa kvinnor som har hamnat i kläm. En av dem är Mariam. Vi kallar henne Mariam. Det är inte heller hennes riktiga namn. Mariam är 34 och var advokat innan talibanerna tog makten. Idag kan hon inte längre arbeta som advokat på samma sätt. Men hon fortsätter att hjälpa kvinnor i hemlighet. Hon träffar dem hemma eller på platser där de kan prata ostört och berätta om sina problem. Hon berättar om kvinnor som inte längre vet vart de ska vända sig. Idag finns det varken kvinnliga försvarsadvokater, kvinnliga domare eller kvinnliga åklagare i rättssystemet, berättar hon. När en kvinna utsätts för våld vet de inte vart de ska vända sig. Jag har många gånger mött kvinnor som ringer och berättar om sina problem i timmar och till slut ändå blir kvar utan svar och utan skydd. Idag känner många kvinnor att de bara överlever från dag till dag utan att ha något hopp om framtiden. 5 år efter talibanernas maktövertagande säger Mariam att hopplösheten har vuxit mer och mer. För några år sedan var fler beredda att kämpa, säger hon. Nu märker hon en allt större likgiltighet. Och Roja fortsätter att lyssna på kvinnorna som sjunger. Och kanske är det just därför sångerna betyder så mycket. För henne är de inte bara musik, de är en påminnelse om att andra kvinnor känner samma sak. Att andra är rädda, arga eller trötta. Men också att andra fortfarande försöker göra sina röster hörda.
Reporter här var Shakila Edesada och Nishtman Irandust.
Kritiken mot Meta växer allt mer och nu handlar det inte längre om enstaka stämningar om att de sociala medierna är medvetet beroendeframkallande.
I början av augusti så släppte en amerikansk appellationsdomstol fram över 3000 mål mot Meta, TikTok, Google och Snap som äger de olika sociala medierplattformarna. Samtidigt då som en stor federal rättegång mot Meta inleddes i Kalifornien idag.
Dessutom har Meta redan dömts till stor belopp i delstater, bland annat 567 miljoner dollar i New Mexico. Vi har med oss Evelina Galli som är techreporter på P3 Nyheter. När vi säger att Instagram är beroendeframkallande, vad menar vi egentligen?
Ja, men det är väl en jättebra fråga, för det finns ju faktiskt inget som heter sociala medieberoende idag. Ändå använder man det här ordet ganska ofta, och det vi menar då är att man liksom använder de här plattformarna mer än vad man skulle vilja, och också att det går ut över ens fysiska eller psykiska hälsa. Mm.
Och vilka liksom konkreta designfunktioner är det som kritiker menar skapar det här beroendet?
Nej, men det är några som återkommer, absolut. Kanske oftast så pratar vi om de här algoritmerna, alltså hur flödet anpassar sig efter användaren för att vi ska fastna och scrolla så länge som möjligt. En annan sån här funktion, det är ju infinite scroll eller evighetsscrollningen. Alltså att du kan scrolla hur länge som helst utan att behöva klicka nästa sida till exempel. Och så finns det också andra saker som man har byggt in, funktioner som man menar leder till att vi tillbringar mer tid på plattformen än vad vi kanske hade tänkt. Till exempel de här gilla-markeringarna eller notiserna vi får i tid och otid. Men också de här tidsinställda inläggen, alltså den så kallade story-funktionen på Instagram till exempel, som gör att vi måste gå in och kolla regelbundet för att inte missa någonting.
Mm. Och vi kan höra några sociala medieanvändare som vi har träffat på stan. Vem är det egentligen som bär ansvaret att de scrollar, frågar vi. Tuva hör vi om sin relation till sociala medier.
Alltså det märks typ på kvällen när man ska försöka sova. Det är svårt att så här släppa mobilen om man kanske ligger längre än vad man har tänkt. Och så somnar man för sent.
Bosse, man blir ju lite utanför samhället annars. Om man inte tar del av sociala medier.
Mm. Tjena, jag heter Felix. Jag har väldigt mycket skärmtid. När jag är väldigt uttråkad, då drar jag bara upp luren. Stimulerar mig själv med TikToks, Snapchat, Insta. Allt sånt. Så jag skulle säga att jag är ganska beroende av sociala medier.
Ida heter jag. Nej, men man kollar ju på sociala medier varje dag. Kanske mer än vad man tänker att man vill göra.
Vem tycker du bär ansvaret för det här beroendet då?
Jag tänker ändå att det är jag som gör det. Att man får själv försöka begränsa sig. Men det är ju svårt. Det är många som inte kan kontrollera sig alls.
Alltså, mitt mest. Men kanske också de som typ styr sociala medier eller så.
Hur tänker du då?
Att det borde vara typ mer gränser, typ så här tidsgräns på en dag eller typ så här mer begränsat för alla ungdomar.
Vissa kritiker menar ju att företagen bakom olika sociala medier har designat sina funktioner så att det ska vara svårt att sluta scrolla eller att man ska stanna kvar så länge som möjligt.
Det kan jag köpa, det tror jag. För de tjänar pengar på om man är inne på deras app liksom, kollar reklam och skit. Så jag tror att de gör det.
Tycker du att de har ett ansvar också?
Ja, men de är ju mest ute efter pengar. Det ligger väl ett ansvar hos dem, men jag tror inte de tar det så bra liksom.
Jo, men det tycker jag också. Men sen vet jag inte om... Jag tycker ändå att individen bär nog det största ansvaret.
Man stramar ju åt mer. Från och med nu så är det ju förbjud för grundskolan att ha mobiltelefon, även på raster. Det har skett en förändring ändå i samhället och synen på sociala medier.
Bosse hörde vi sist här. Julia Rigå var reporter. Evelina Galli här i studion. Hur reagerar du?
Nej, men det är jätteintressant att höra, och visst kan man relatera till många av de här rösterna, just där att man känner att man måste gå in för att inte missa någonting. Sen så är det också intressant att prata om den här ansvarsfrågan, för vi har verkligen, som Bosse är inne på också, det har skett en liten förflyttning här från att det var mycket, alltså fritt fram, alltså de här sociala medieföretagen, de kunde göra väldigt mycket av väldigt stor frihet, och så var det individens ansvar hur man använder det, till att vi nu ser att plattformarna förväntas ta mer ansvar, vem som får vara på plattformen och hur. Men också att många makthavare ser att det är deras ansvar att reglera de här techföretagen också.
Men de här stämningarna och rättegångarna nu då i så fall, vad handlar de om specifikt? Vad är anklagelserna mot de här företagen?
Ja, så det börjar ju specifikt en rättegång idag i Kalifornien i USA. Och där handlar det då om att man inte har gjort tillräckligt helt enkelt när det kommer till framförallt yngre användare. Alltså man har medvetet implementerat de här funktionerna vi pratade om tidigare. Och så har också även unga dragits in i det här beroendet. Och Meta är just nu i en annan process i EU där man också kollar på samma sak. Man inte har gjort tillräckligt för att skydda användarna från de här beroendeframkallande funktionerna.
Meta har ju bland annat då argumenterat tillbaka att social media addiction inte är en formellt erkänd medicinsk diagnos. Hur avgörande tror man att den frågan kan bli?
Ja, det här är ju så intressant, för det stämmer ju. Det är ju faktiskt inte en diagnos som en läkare kan ge dig idag, liksom sociala medieberoende. Ändå så är det ju ett begrepp som är väldigt etablerat idag. Till och med EU-kommissionen använder ordet addiction, så att säga. Man försökte från Metas håll i en rättegång tidigare i år. Då i det fallet så var det en privatperson som stod som stämde dem för att hon hade blivit beroende av bland annat Metas plattformar. Och då försökte Meta trycka mycket på det, att det finns inget som heter sociala medieanvändare. Det gick inte hem den gången, vi får se om det går hem den här gången. Mm.
Kan man säga att Meta faktiskt har gjort någonting, alltså förändrat någonting kring själva liksom produktdesignen, inte bara reglerna runt produkten för att anpassa sig?
Nej, men det har de, och framförallt när det kommer till yngre användare. Så man har till exempel introducerat ett visst typ av konto för yngre användare. Man får ju inte vara under 13 till att börja med för att använda deras produkter. Så att man måste kolla först hur gamla de är, och är man över 13 men under 18 till exempel, ja, men då får man ett litet annat flöde, ens konto sätts automatiskt som privat. En förälder kan också ha sitt konto kopplat till sitt barns konto så att man kan få notiser om ens barn till exempel söker på saker som kan vara skadliga och så vidare.
Men samtidigt, det är ju kul att skoja, eller scrolla heter det. Det är ju ett av mina intressen, känns det som. Vad är skillnaden mellan att ha en bra produkt som folk vill använda och ha någonting beroendeframkallande som skadar folk?
Och det här är ju någonting som Meta säger också, att så här, vi vill ju inte ha en produkt som är på något sätt toxisk eller liksom skadlig för våra användare. Det går emot hela vår affärsmodell. Samtidigt så kommer ju då och då läckor och visselblåsare som visar att Meta kanske är medvetna om att det inte bara är skoj och scrolla. Det kommer till exempel diverse rapporter om att var tredje ung kvinna som använder deras plattformar skulle då ha förvärrade kroppsideal av att ha använt deras plattform. Det kommer också studier som Meta själva har gjort att om man inte använder deras plattform så mår man bättre, till exempel. Och det talar väl lite emot det här.
Mm. För du var inne på det här med åldersgränserna. Meta då, som äger Instagram och Facebook bland annat, använder AI för att uppskatta en användares ålder. Hur tillförlitligt är det här?
Ja, men det är en jättebra fråga, för det här är ju lite knäckfrågan. Kan man ens ha en åldersgräns? Och så som Meta har löst det, det är liksom att de försöker att inte bara gå på att användaren ska vara trovärdiga och sanningsenliga, utan de försöker också analysera beteendet på plattformen. Och om de då tror att en person är under 18, då måste man överklaga det och säga att nej, jag är vuxen. Och det kan man göra via en videoselfie till exempel. Man kan filma sig själv och skicka in till Meta. Vi har sett olika sätt som barn går runt det här. Det visar sig att man kan sätta på sig bara lösskägg till exempel, eller ta en bild av sin kusin som är äldre för att gå runt där.
Mm. Nu inleds ju den här federala rättegången i Kalifornien idag. Om Meta fälls, tror du att den här domen skulle kunna leda till någon stor förändring?
Alltså, de flesta tror ju att de kommer överklaga i så fall. Det är så det brukar låta i alla fall. Men vi får se. De har ju implementerat vissa förändringar där de rent juridiskt måste göra det. Och som sagt, det här är bara en av jättemånga processer. Kan ju också bli väldigt, väldigt dyrt för Meta. Det är ju inga små belopp vi snackar om här.
Tack så mycket, Evelina Galli, alltså P3 Nyheters techreporter, för att du var med här i Studio 1.
Tack.
Och vi stannar i USA, för där närmar sig mellanårsvalet i november, och för demokraterna handlar mycket nu om mobilisering.
Ja, det är ju motståndet då mot Donald Trump och Trumpismen som är stark, och partiet hoppas kunna samla väljare som oroas över utvecklingen i landet. Mm.
Samtidigt är demokraterna själva splittrade. En mer aktivistisk vänster vill se tydliga anti-Trump-kandidater och en skarpare politisk linje, medan partiledningen hellre vill lyfta fram mittenkandidater som kan vinna i vågmästarstater.
Martin Svenningsen har vi med oss, Sveriges Radios utsända. Du är med oss från Washington, och du har varit runt i USA nu under de senaste veckorna. Hur har du märkt den här splittringen inom demokraterna?
Ja, om vi nu ska tala om splittring så märks den. Vi får inte glömma att det finns bara två stora partier i USA, och inom varje parti så ryms ju en stor bukett av åsikter. Men primärvalen som vi har sett nu, det är alltså vilka kandidater som ska kandidera till olika poster i mellanårsvalet. Och här märks det faktiskt en ny vänsterorienterad falang som tar mer utrymme. Och där är väl då New Yorks nya borgmästare, Soran Mamdani, uppmärksammad. Och sen vann ju Abdul El-Sayed i Michigan primärvalet där. Och det här skapar ju faktiskt konversioner i de mer traditionella demokratiska leden. Det är till och med så att det finns en tankesmedja som heter Third Way, en demokratisk tankesmedja. De har satsat $15 miljoner för att motverka de här vänsterlutande grupperna, att de ska få för stort inflytande i partiet. Så det är självklart att det är lite märkligt när det egna partiet motverkar sina egna kandidater. Men som sagt, det är stora partier med olika meningar.
Men finns det några tydliga stjärnor då på den här vänstersocialistsidan så att säga, jämfört med mittendemokratsidan?
Jag skulle nog säga att Mamdani och El Sayed, som jag nämnde, de är stora stjärnor och de hyllar man ju stort. Sen nästan inom varje delstat så för man fram olika kandidater. Francesca Hong var en kandidat i Wisconsin som förlorade primärvalet med väldigt liten marginal. Och då börjar man liksom, när de här dyker upp så börjar man rota i deras gamla tweets bland annat. Hon tweetade för länge sedan att man borde avskaffa den högt hållna helgen Thanksgiving i USA. Och tittade då på det koloniala ursprunget sen hon ändrat sig i den frågan. Men också vill hon då förstärka den offentliga sjukvården och stärka rättigheter för arbetstagare och bygga billigare bostäder och så vidare. Så det är en typiskt exempel på en demokratisk vänstersocialist lutande kandidat.
Vi har också Kaliforniens guvernör Gavin Newsom som är en av de mest profilerade för att bli Demokraternas presidentkandidat om 2 år. Och han har gjort sig populär genom att driva med Trump i sociala medier. Hur försöker han navigera mellan att tilltala vänstern och samtidigt locka mittenväljare?
Ja, men alltså, Gary Newsom är ju fortfarande en av demokraternas mest medieexponerande guvernörer och nämns i alla möjliga sammanhang som presidentkandidat 2025. Jag såg han var med i en webbshow här för ett tag sedan och där han hela tiden fick frågan, nu är det du som är nästa president, och då log han bara så att det är inte jag som avgör det och så vidare. Så han tar nog och siktar på det, och det är ju fortfarande medierapporter om hans fortsatta konflikt med Trump-administrationen. Och det rör frågor som federala utredningar och Kaliforniens självständiga klimat- och teknikpolitik. Men det är långt kvar, det får inte glömma. Och han tillhör toppskiktet bland demokraterna som ses som en möjlig presidentkandidat. Bland också omtyckna många. Men enligt en nyare mätning som jag såg här i juli som kommer från Emerson College Polling, så har faktiskt hans popularitet gått ner lite. Men som sagt, vi såg inte att Trump skulle bli presidentkandidat 2016. Man vet aldrig vad som händer.
Nej, vi lugnar oss för lite med president spekulationerna. 2028 är ju presidentval.
Det är nog en bra idé.
Ja. Vi tar in Erik Åsard istället, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Om vi pratar om mellanårsvalet nu, det är ju valet till kongressen i november. Hur är läget för demokraterna?
Det är väl relativt bra skulle man kunna säga om man tittar på opinionsmätningarna. Det är ju alltid så att den sittande presidentens parti går tillbaka. Så har det varit med väldigt få undantag, och så verkar det också i år. Men det är ju intressant när ni pratar om det här, att det finns dissonanser då inom demokraterna. Som för övrigt, man gör ju en sån här generisk mätning, vilket parti som man egentligen tycker bäst om just nu, och då ligger demokraterna ungefär 7 procentenheter före republikanerna. Men det där kan ju slå väldigt olika i olika regioner. Man får inte glömma att när man pratar om vänster och höger i amerikansk politik så kan det skilja sig väldigt mycket beroende på var någonstans i landet man kandiderar. Till exempel New York är ju någon slags vänstersocialistisk fäste nu med borgmästaren Mamdani till exempel, och även hon kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som kanske är nästan den största stjärnan på den kanten. Men det ser ju helt annorlunda ut i södern. Där är de demokratiska kandidaterna idag fortfarande väldigt mittenorienterade. Och striden tror jag kommer att stå i mellanvästern. Hur kommer det att gå i de här så kallade swing states, svängstaterna, som kan gå åt ändra hållet? Och där var det ju väldigt intressant med det här valet som var primärval-guvernörsval i Wisconsin, som är kanske den ultimata sån här vågmästarstaten idag inom demokraterna då, där det stod mellan en etablissemangsdemokrat som heter David Crowley, som vann, en svart kandidat, över just den här Francesca Hong som hon nämnde tidigare, som är väldigt långt åt vänster. Men det skilde bara 0,5 procentenheter, så att det var väldigt jämnt även där, va?
Mm. Men hur stor är splittingen, skulle du säga, mellan partiledningen och aktivisterna?
Ja, den finns ju där tydligt när det gäller sakpolitiken. Och jag såg att husets ledare, demokraterna, han är ju minoritetsledare där nu. Hoppas bli majoritetsledare efter valet. Hakeem Jeffries från New York, han tycker ju inte om politik. Den politik som DSA står för, alltså Democratic Socialists of America. Men sa han samtidigt att han välkomnar naturligtvis dem om de väljs in i kongressen. Och då blir de en naturlig del av den demokratiska partiet där. Och de kommer naturligtvis att rösta på demokraterna då. Men även han då markerade som ledare att det finns en viss distans mellan dem. Och det där tror jag går igen i många sammanhang, även i mellanvästern till exempel. Där är det nog rätt många etablissemangsdemokrater som står i mitten då, som tycker inte egentligen om den här politiken, som ju inte är så väldigt radikal, får man komma ihåg, när det gäller inrikesfrågor. Alltså de vill ju ha då en allmän sjukvårdsförsäkring ungefär som Kanada och Västeuropa har, va? De vill ha fri eller kostnadsfri högre utbildning till exempel, och det är ju rätt radikalt för dem, men inte för oss, va? Däremot så står de till vänster mycket tydligare i utrikespolitiken, om man ser det från europeisk horisont, att de är antiimperialister, de här socialisterna, och de är emot USAs krig i andra länder, och dessutom är de väldigt Israelkritiska, och det elementet har kommit väldigt starkt nu i samband med Gazakriget till exempel.
Men om man ser till den amerikanska historien, hur unik är den här splittringen?
Ja, den har ju funnits av och till, och alltså socialismen i USA är ju ett stort kapitel, och vi har inte tid att gå igenom det, det är riktigt, men de har ju funnits i amerikansk politik, dels vid sidan av demokraterna, men också kan man säga under Franklin Roosevelts tid på 30-40-talen så fanns ju en betydande sån riktning som vi skulle kanske kalla socialdemokratisk då, inom det demokratiska partiet, som drev en välfärdspolitik för hela landet och så där, och hade då stor framgång, byggde upp välfärdsstaten som vi känner den idag. Så att det har, men de har alltid varit, de som vi pratar om idag har alltid varit utanför partiet och liksom pushat på för att driva dem i radikal riktning.
För du pratar ju här om att det är skillnad över landet, att i södern är man mer mitten, i New York och Vermont till exempel är man mer vänster. Men jag tänker, om vi återigen ska prata om presidentvalet om 2 år, då behöver väl demokraterna en kandidat som kan tilltala väljarna i både de här vänsterdelstaterna och i mittendelstater. Hur ska det gå egentligen?
Ja, men det tror jag är lättare att enas kring faktiskt, för att när man väl har utsett en kandidat, och man kommer ju ha en lång primärvalsprocess, och där kommer ju någon vänster, en eller annan vänsterkandidat ställa upp också, va? Och mot de här mer etablerade kandidaterna, Gavin Newsom som nämndes här tidigare, Josh Shapiro i Pennsylvania, en annan guvernör som nämns, och de är ju båda lite, ja, mitt i vänster kan man säga. Men de kommer, tror jag, om de blir kandidat så kommer även de här på vänsterkanten att stödja dem till slut. För att det är så det fungerar. Det är ju ett tvåpartisystem, och man står inför ett binärt val helt enkelt. Och då kommer man ju att rösta på demokraterna. Men det kommer att bli väldigt strid, tror jag, under primärvalskampanjen när den sätter igång här 2027-28.
Säger alltså Erik Åsad, professor emeritus i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Vi hörde också Martin Svenningsen som är Sveriges Radios utsände i USA nu under sommaren.
Det är ju mitten av augusti nu, och det innebär att vi är mitt i JAS-perioden. Det här har ingenting med flygplan att göra, utan det är juli, augusti, september. Och det betyder att under den här perioden då är det hög tid att beskära träd och buskar till exempel.
Mm, men det är ju inte alltid helt lätt att veta hur man ska tänka. Vår reporter Eleanor Levinson har gett sig ut till Rosendals trädgård en bit ifrån radiohuset i Stockholm. Eleanor, har du fått någon tips på hur man ska tänka?
Mängder med tips, och jag står mitt i själva fruktträdgården med massa äppelträd runt omkring mig, och jag skulle säga att de flesta har rejält med frukt på träden. Och med mig så har jag Tintin Gershild. Du är utbildad trädgårdsmästare men också vd här på Rosendals trädgård. Varför är JAS en så himla bra period att beskära sina träd på?
Alltså, JAS är bra juli, augusti, september, beroende på vad jag vill uppnå med min beskärning. Man brukar skilja på vårvinterbeskärning och JAS-beskärning. Och ibland säger man till och med JASON. Då är det juli, augusti, september, oktober och november, nu när vi har fått så milda höstar. Men så här år så kan det vara bra att lugna ner ett träd som har väldigt mycket tillväxt, där man vill främja fruktsättning. För de här två olika typerna av beskärning främjar olika effekter i trädet och främjar olika hormonella processer, där den ena skapar tillväxt, vårvinterbeskärningen, och den andra skapar mognad, den lugnar ner trädet och skapar frukt. Och då, man kan tänka lite som gas och broms. Och därför gäller det att alternera lite. Så har jag jobbat med sommarbeskärning, jasbeskärning, så kanske det är dags om något år att gå över till en vårvinterbeskärning, för jag behöver kicka igång det igen. Så man, man kan inte säga att det alltid är bättre, utan man måste analysera trädet helt enkelt.
Men hur, vi har ju ett ganska stort träd här framför oss som sagt bär en hel del frukt. Men hur ska jag veta, eller de som lyssnar veta, vad det är jag ska ta bort från det här trädet?
Ja, det här trädet har ju väldigt mycket frukt och inte så himla mycket tillväxt. Alltså nya grenar som bara har blad och ska bli framtida grenar där det kommer bli frukt. Så just i det här trädet skulle inte jag gå in och jasbeskära i någon större utsträckning. Det man alltid kan göra, det är att ta bort sjuka grenar, skadade grenar, grenar som korsar och ligger och gnager mot varandra. Det kan också vara att man behöver avlasta, för det är för mycket frukt som kan riskera att trädets knäcks. Ett yngre träd, eller ett träd som har mer vitalitet, som har mer det vi kallar för vegetativa skott, alltså de här skotten med mycket blad på och inga frukt, de kan man också med fördel beskära så här års, det som vi kallar för vattenskott. Det är när man har gjort en radikalare beskärning på vårvintern, fått den här tillväxten, man har kickat igång trädet och trädet svarar hårt. Då kan det vara en fördel att nu gå in och ta bort kanske var tredje utav de skotten för att lugna ner trädet inför nästa år.
Vi har ju ett träd intill det här mycket, väldigt stora trädet, så är det ett lite yngre, som jag tror, vad jag tror i alla fall. Lite tanigare träd, det är inte riktigt lika mycket frukt. Hur stor skillnad är det på hur det här lite tanigare trädet ska beskäras och det här stora, frodiga trädet?
Ja, men jag skulle säga att det handlar just om den här balansen mellan vegetativt, det här tillväxten, och det mognade, de med grenarna med frukt. Att man vill hela tiden ha både och. För de här lite mer taniga, det är ju framtida fruktgrenar. Så att man vill ha olika generationer i trädet. Det här trädet som vi står bredvid, som du tycker är lite tanigt, det är ändå planterat 1990. Så ungt är det ju inte. Utan det kan finnas många skäl till det. Det kan vara att det står kanske aningens för djupt, så det har inte haft perfekta förutsättningar att växa sig och bli riktigt stort och kraftigt under alla de här åren. Det står lite i skymundan bakom andra träd. Det står lite mörkt. Det kanske inte är så djup jord här precis. Så det finns många anledningar till varför just det här trädet kanske inte har vuxit så mycket. Men det stora trädet du tittar på, det är ju över 150 år gammalt. Så det är klart, det har haft många år på sig att växa till sig.
Men det finns ju lite olika regler som man får höra i beskärningssammanhang. Att man ska kunna kasta en hatt genom kronan. Jag har också hört att man absolut inte får klippa någonting som växer inåt. Vad är dina liksom tre främsta regler, dina hårdaste regler för trädbeskärning?
För oss är det ju, jag ska bara börja med att säga att växa inåt, det är bra att växa det som inåt och korsar. Men, nej, men det främsta som vi tänker på, det är ju att skapa ett vitalt träd. Och ett sätt att göra det är ju att lägga fina snitt. Att vara väldigt noggrann med hur vi lägger snitten, så vi inte skapar onödig skada i trädet. Och hela tiden ta bort det som riskerar att bli framtida fläkskador eller så. För det vet vi, det blir inköpsportar för sjukdomar eller att trädet helt enkelt tappar i vitalitet, blir stressad.
Tintin Gärsel där alltså, vd och trädgårdsmästare på Rosendals trädgårdar, och det var Elinor Levensson som pratade med henne. Du lyssnar på Studiet, nu tar vi ekonyheter.
Här är kvart i fem ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje, och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
2 personer som är gripna är under 15 år, har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårdrup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheten alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USAs president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USAs viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
Man har
möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd. Och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret, och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinan. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typen av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet, utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu, som heter smaragdprackbagge, som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch, och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
P1, Sveriges Radio.
Elva personer är nu konstaterat smittade med mässling i Sverige, och i ett av fallen var personen vaccinerad.
Så handlar det om helgens drama.
Han hängde i bältet, liksom, med huvudet ner mot bröstet.
Och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
Hör hjältinnan Maria Hjälte som lyckades stoppa en skenande buss när chauffören svimmat.
Blir du ledsen om jag dör? Succéboken har blivit film, hör författaren och skådespelaren om samarbetet.
AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt just nu. Experter varnar för den nya tekniken.
Och nya sydkoreanska trenden att beställa mat som aldrig dyker upp.
I studion Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Ja, just nu är alltså 11 personer konstaterat smittade med mässling i Sverige och fallen har hittats från Skåne i söder till Jämtland i norr.
Och enligt Folkhälsomyndigheten som då säger att alla de här fallen är kopplade till festivalen Urkult i Jämtland i början av augusti.
Med oss nu har vi Magnus Gislén som är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin och tidigare statsepidemiolog. Magnus, hur farlig är mässling?
Mässling är en allvarlig sjukdom och särskilt hos små barn och även hos personer som har en immunbrist och inte då har något skydd mot sjukdomen, att de inte är vaccinerade. Så det kan vara en allvarlig sjukdom även om de allra flesta förstås blir tillfrisknade utan några komplikationer.
Mm. Och hur stor är risken för vidare spridning?
Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Den kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall, men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
Så i så fall, hur allvarligt eller inte allvarligt är det här utbrottet då?
Ja, men jag tycker att det pekar ju på en väldigt viktig sak, och det är ju att personer ser till att man har ett skydd emot mässling. Det finns ju de som inte vaccinerar sina barn till exempel, eller som själva inte vet att de har ett skydd när de är vuxna. Och det är viktigt att se över det där skyddet, därför att mässling som sagt är en allvarlig sjukdom. Vi vet ju att bland små barn så är det ju, det pågår ju till exempel ett stort utbrott i USA nu, och där man har en dödlighet bland barn, man har många som får komplikationer. Så det här är alltså en allvarlig sjukdom som man bör ha ett skydd emot.
För Folkhälsomyndigheten, de säger att majoriteten av de smittande är under 18 år och att de flesta av de drabbade personerna har varit ovaccinerade. Vad säger det här dig?
Nej, men så är det, och vi har ju sett i tidigare utbrott också att i princip alla, inte riktigt alla, men den allra flesta är ju ovaccinerade eller och har inte haft sjukdomen. Man kan bli smittad även om man är vaccinerad och fått en dos eller till och med två doser. Men man har alltså ett skydd. Dels är det väldigt ovanligt. De allra flesta som är vaccinerade blir inte smittade. Men händer det så får man också oftast en väldigt lindrig sjukdom. Ovanligt med komplikationer. Och vaccinerade och som är smittade är inte lika smittsamma som de som då är ovaccinerade.
För det här har ju Ekot rapporterat om idag bland annat. Att just vaccinerade personer blivit smittade. Hur kan det komma sig i så fall? Jag tänker vaccinen ska man väl ha för att bli immun?
Ja, och så är det också med mässlingvaccinationet. Det är ett oerhört effektivt vaccin, men det finns inget vaccin som är 100%. Så är det. Man räknar kanske med 98-99% skyddseffekt utav vaccinet. Och också återigen att vaccinet skyddar väldigt, väldigt bra mot allvarlig sjukdom. Jag känner inte till något fall hos någon som inte har haft någon grav immunbrist där någon har varit vaccinerad och fått en allvarlig mässlingsinfektion. Så att det är ett väldigt effektivt vaccin.
Folkhälsomyndigheten uppmanar också de som är födda på 70-talet att se över sitt vaccinationsskydd. Varför då?
Nej, men allmän vaccination infördes ju i Sverige successivt under 70-talet. Och de allra flesta som är födda på 60-talet, vilket fall de liksom i början och mitten på 60-talet, har ju haft mässling. Många av de som är födda i början på 70-talet har också haft mässling. En del har fått en dos utav vaccinet, och sen de som kommer senare under 70-talet har fått två doser också. Så att vet man då inte att man antingen är vaccinerad eller har haft mässling, så kan det vara ett gott råd att faktiskt ta reda på det. Det kan man få hjälp av via vården då. Har man inget skydd så är det bra att vaccinera sig. Också därför att mässling förekommer ju i mycket högre utsträckning i många andra länder i världen, också i Europa, i delar av kanske framförallt södra Europa och östra Europa. Mm. Så det är bra att ha ett skydd mot mässling när man är ute och reser och för övrigt också. Mm.
I Sverige vaccinerar man ju barn från 18 månaders ålder, alltså från 1,5 år. Finns det anledning som det är just nu att vara orolig för de som har barn under 1,5 år?
Nej, det gör det inte. Däremot så är det ju så om man har någon som har varit på den här festivalen med mindre barn som då inte är vaccinerade och de får symptom, så ska man ju vara uppmärksam på detta förstås. På samma sätt om man ska ut och resa i områden där det finns mycket mässling, då kan man gå ner och ge det här vaccinet tidigare, kanske redan från 12 månaders ålder och i vissa fall ännu tidigare. Däremot så ska man ju inte ge det normalt sett i allmänhet för tidigt i livet. Dels för att man har ett skydd, barnen har ett skydd utav antikroppar från mamman de har fått efter förlossningen då. Och också då att vaccinet inte är lika effektivt om det ges tidigt. Och så är det ett levande vaccin, så man vill inte ge det för tidigt för att man ska veta att barnen har ett normalt immunförsvar, att inte har någon allvarlig sjukdom. Men det går alltså att vaccinera tidigare om man ska till ett område där det finns mycket, mycket mässling som går.
Och du pratar om symptom här. Hur märker man om man är sjuk i mässling?
Ja, det märks ofta ganska tydligt. De vanliga symptomen, det brukar ju börja. Inkubationstiden då, den är ju vanligtvis 10-12 dagar från smitta till man blir sjuk. Men den kan vara mellan 7 dagar och ända upp till 21 dagar. Sen kommer symptomen då med feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början, och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen, och många blir då får väldigt väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid, och det är ju då en väldigt väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festivalen eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
Och nu för tiden så pratar man ju mycket, eller det finns de i alla fall som tror felaktigt att mässlingsvaccinet är farligt. Vad händer liksom på samhällsnivå om färre tar det här vaccinet?
Ja, tyvärr är det ju så. Allt det här bygger ju på en felaktig studie från slutet av 90-talet, där också den person som gjorde det har blivit av med sin legitimation och det är liksom forskningsfusk bakom. Och sen har man gjort massor med studier. Det var den här man skulle koppla mässlingsvaccin till autism. Det har gjort ett flertal studier därefter som har kunnat visa att det finns ingen sån koppling. Men fortfarande är det ju så att det här är ju, vi ser ju till exempel i USA nu där vi har en hälsominister som har anammat den här, i vilket fall tidigare, den här teorin, den här falska konspirationsteorin. Och där minskar också vaccinationstäckningen bland barn. Och det är klart, vi är inte immuna i Sverige mot den typen av missinformation heller. Så det gäller verkligen att vi ser upp för det. Därför att man ska komma ihåg också att bland små barn som får mässling, helt friska barn som inte är vaccinerade, så är dödligheten kanske någonstans på 1 av 2 000 barn som dör. Och långt många fler får allvarliga komplikationer. 1 av 1 000 får en hjärninflammation som kan ge väldigt allvarliga komplikationer. Och det kan man ju då undvika genom vaccination. Så att det här är en jätteviktig fråga när det handlar om. Och det är ett så otroligt väl studerat vaccin som är effektivt och utan allvarliga biverkningar.
Magnus Gisslén säger det, alltså professor i infektionssjukdomar. Tack så mycket.
Vi har också med oss Mia-Marie Hammarlin, etnolog och medievetare som forskar om just det här med vaccinkritiker. De flesta av dem som insjuknade var ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Vi vet inte varför, men generellt, vad är den vanligaste orsaken till att människor inte är vaccinerade i Sverige?
Ja, om vi håller oss då till just mässlingsvaccinet så är det ett återkommande argument i vaccinkritiska miljöer bland vaccinkritiska människor. Jag har träffat flera. Det är att vaccination stör immunförsvaret. Så vad man strävar efter är att man vill träna immunförsvaret inför framtida infektioner. Och då vill man göra det på ett så naturligt sätt som möjligt. Och det är väldigt intressant tycker jag med det här uttrycket, det här ordet, vad som är naturligt då. Men den tolkning man gör är att det är då bättre om ett barn smittas på naturlig väg genom att träffa andra barn som har mässling. Men som precis som vi har hört här så omfattar ju det stora risker. Men på något sätt vill jag ändå ha sagt att de här föräldrarna som tänker på det här sättet såklart vill göra det bästa för sina barn och att det kan vara svårt att orientera sig till exempel på internet idag. Alltså vaccinskeptiska sidor kan se väldigt trovärdiga ut. Det kan se ut som att det är en myndighet som står bakom dem. Så det är inte lätt att orientera sig där ute idag. Och precis som Magnus Gisslén sa så var det ju då 1998 den brittiska läkaren då Andrew Wakefield publicerade den här studien. Det blev liksom startskottet för en ryktesspridning och det är så intressant att den vill verkligen inte själv dö utan den återkommer hela tiden i nya former på, inte minst på internet idag då. Men redan under 1970- och 80-talen så förekom det dock så här andra farhågor om att mässlingsvaccin kunde ge bestående hjärnskador. Men även sådana påståenden har granskats utan att några samband egentligen har kunnat beläggas.
Det här antivaccinrörelsen är ju stor i USA. Där är till och med hälsoministern skeptisk till vaccin. Hur ser det ut i Sverige?
Nej, men det är svårt att studera till Sverige därför att det är en liten minoritet som är så här uttryckligen skeptiska mot vaccin. Så att när jag har träffat människor som är skeptiska mot vaccin så är inte de organiserade mer än att de känner varandra ungefär. Och att det bland vänner kan spridas som en uppfattning som mikrokulturer kan man säga. Jag tyckte det var intressant med en nationell undersökning från 2021 som visade då innan vacciner var tillgängliga för covid-19 att en minoritet av svenskarna, 4%, sa då att de sannolikt inte skulle ta covid-19-vaccinet eller att de helt skulle avstå ifrån det. Och det är en väldigt liten grupp. Och sen vet vi inte varför direkt, men det verkar ändå som att det var en misstro mot vaccinerna som hängde samman med en bristande tillit till myndigheten också när man läste hela studien. Det var en sån här somundersökning från Göteborg. Mm. Och samma studie visade också att så många som en femtedel av medborgarna ansåg att vaccin kan medföra risk för allvarliga biverkningar. Och det tyder på att oron för negativa vaccineffekter inte bara fanns bland de som eventuellt avstod från vaccination utan också bland många av de som faktiskt var villiga att vaccinera sig. Så många överkommer sin oro när de vaccinerar sig. Det tycker jag är lite intressant.
Mia-Marie Hammarlin alltså, tack så mycket. Etnolog och medievetare som forskar om vaccinkritiker. Och Magnus Gisslén hade vi med oss också som är professor i infektionssjukdomar. Dramatiskt ljud där från riksväg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping i söndags eftermiddags.
Mm, där busschauffören svimmade med foten tungt på gaspedalen.
Och den kunde stoppas först när två av passagerarna agerade och ingen av de runt 50 passagerarna skadades i den här händelsen.
Mm, vi hör Maria Hjälte om sin hjälteinsats.
Man ser ju bara den här vägen framför sig hela tiden. Och chauffören som bara satt där och jag trodde han var död för jag fick ju ingen kontakt med honom. Fast jag visste ju inte vad som hade hänt förrän jag kom fram till honom. Så jag såg aldrig att han svimmade. Det såg jag först när jag var framme vid honom.
Och vilken plats i bussen liksom hade du? Hur liksom, var du först att se?
Jag satt på nummer 1 bakom chauffören. Så jag satt vid fönstret bakom chauffören. Och så satt den här killen som hjälpte mig. Eller vi hjälpte så att han satt på min utsida då.
Ja, och hur fattade du då?
Ingen aning, det är tyvärr helt blankt. Jag försöker få fatt i de där tankarna där, men jag får inte det. Så jag vet ingenting förrän jag står vid chauffören.
Kände du att bussen började åka liksom lite sådär, svänga från sida till sida, eller?
Det är det jag inte vet. Men jag måste väl ha gjort det. Jag vet inte, jag vet faktiskt inte.
Och vad tänkte du när du såg honom då? Var det, låg han ner mot ratten?
Han hängde i bältet, liksom, med huvudet ner mot bröstet. Och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten. Mitt hjärta slår så fruktansvärt fort och hårt. Så jag tog ratten. Och så skrek jag väl att någon skulle hjälpa mig. Och då kom ju den här killen. Eller om han kom innan, jag vet faktiskt inte.
Och ni samarbetade där, eller?
Ja, det gjorde vi. Jag visste inte att han inte kunde svenska. Han talade engelska. Men vi pratade tydligen aldrig ändå. Vi försökte ju att få bort ben, den här chaufförens ben från gaspedalen. Men det gick inte. Men jag vet inte hur fort det gick, men jag har en känsla av att det gick fort. Vi krängde ju väldigt kraftigt över vägen. Och vi hade ett dike på höger sida och vi hade mötande trafik på vänster sida och en lastbil mitt framför oss. Men så hamnade vi till sist över mitträcket och körde som på ett spår på det. Och då vi hade, alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart och då hade han också gjort det. Berättade han sen. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där. På mitträcket. Och sedan så förstod jag efter att han, den här killen som hjälpte till, att han hade uppfattat att chaufförens fot hade liksom lossat från pedalen då av skakningarna från mitträcket. Från det att vi körde på det. Och stannade bussen till sist.
Men om man tänker, du och den här personen som ryckte in för att hjälpa till, har ni liksom pratat i efterhand och vad fick ni liksom för kontakt?
Ja, vi åkte ju ersättningsbussen resten till Jönköping och då satte vi oss på samma platser så då, som vi hade suttit på innan, och då satt vi och pratade hela vägen till Jönköping.
Och vad pratade ni om då?
Vi pratade om Way Out West. Och jag tackade honom för att han hade räddat mitt liv. Och så. För det hade han ju faktiskt gjort. För jag tror inte jag hade fixat det ensam.
Och den där killen som hjälpte Maria Hjälte att få stopp på bussen. Det var den 29-åriga Niranjan Nitanyanandam från Tranås. Och till Pifra Jönköping berättar han att det inte var förrän Maria ropade på hjälp som han förstod vad som faktiskt var på gång.
She was the first person to react. I was sitting on the aisle seat, so ideally I should have done something faster. But it's a good thing that she was aware. So when she moved past me and then shouted for help, that's when I realized that things were going wrong. And then I saw the road that we were about to hit the right side of a fence on the road. Then I got out to help. That's when things were going really bad. People started screaming and we really tried hard to wake up the driver, but he was really not responsive. And then we tried whatever we could to actually fix the situation. But I think we both didn't really know what we were doing.
Jag tror inte någon av oss förstod vad vi egentligen gjorde, sa Niranjan Nitanyanandam om när han tillsammans med Maria Hjälte stoppade bussen i söndags. Och reporter var Emily Vidén och Alva Collin på P4 Jönköping och studiets reporter var Elinor Levensson.
Jag blir världens bästa basketspelare och du blir världens bästa författare. Deal?
Okej. Okay.
Manne, varför du åker loss?
Manne, vad gör du?
Tror du bättre loss?
Mm, där hade ni ljud från filmen Blir du ledsen om jag dör som har premiär på fredag.
Filmen baseras på en bok med samma namn som släpptes 2022 och blev både kritikerhyllad och en försäljningssuccé.
Och i studion så har vi nu bokens författare Nicolas Lunabba och skådespelaren Per Changrad som spelar huvudrollen Nick. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack.
Ska vi börja med dig Nicolas, för nu är det ju så att din bok blir film. Hur har det landat? Hur känns det?
Det känns väldigt, väldigt bra. Rent generellt så bra. Men det är också, för jag såg den i sin färdiga version igår. Och jag insåg när jag slungades tillbaka till den tiden också vad jag delvis har förträngt. Så det jag har gjort, för det här filmen, eller det, när det hände, när det begav sig, var mellan 2012 och 2015. Väldigt, väldigt våldsamma år i Malmö. Och att befinna sig i den, de många tragedier som utspelade sig då, det är väldigt gripande. Men förstås kamratskapet och allt sånt där som man får ta del av är ju fantastiskt.
Mm. Boken är ju din egna bild av pojken Elia och på samhället. Vad hände med den berättelsen när den hamnade i händerna på regissören Roger Chekashes att göra sin tolkning av din bok?
Nej, men jag förstod nästan från början att Rojda ville göra någonting, alltså göra berättelsen, erfarenheterna rättvisa. Och det var också det hon lyckades göra, eller har lyckats göra. Inte minst i händerna på min kompis här, Pechang då. Alltså att hur kan man ta fram frustrationen, timmarna man lägger på de här skitungarna. Och all den kärlek som hälls in i det här arbetet och all sorg som kommer med den i värsta fall. Ja, och det tycker jag finns med i filmen.
Men hur inblandad var du i själva filmarbetet, eller lämnar du över din text bara och sa lycka till?
Nej, men det är ju så här att när man väl, man har inga val. Antingen är det så ger man ifrån sig sin bebis och så får någon annan uppfostra hen, eller så gör man det inte. Men den hamnade i trygga händer, och det är de produktionsbolaget Rojda och även våra samtal på Chang har handlat väldigt mycket om hur kan jag bidra utan att liksom lägga mig i. Så de har haft full liksom ägandeskap över de kreativa, ja, det kreativa. Men jag har då fått tycka till, i synnerhet om sådana här saker som det sociala arbetet. Hur funkar det när en unge kommer in i ett rum till exempel och är väldigt bufflig? Hur ser dynamiken ut? Sånt. Så där har jag varit med en del.
Mm. Per Changrad, du är alltså skådespelare som spelar huvudrollen Nick, som är ju Nicolas som du har bredvid dig. Hur mycket visste du om den här berättelsen innan?
Ingenting faktiskt. Det var först när jag hörde om projektet som jag läste boken och blev helt förtrollad av Nicolas ord. Så jag var riktigt pepp på att, och väldigt, väldigt rädd på att ta mig an den uppgiften. Mm. Men och jag minns i början att det var väldigt svårt för mig att separera mig, eller att separera dig, Nicolas, från texten. Jag såg hela tiden honom när jag läste manuset, och så, det var tills vi träffades innan inspelningen. Vi hade ett väldigt fint möte där jag pitchade liksom min take på hur jag skulle göra den här Nick. Och du gav mig din välsignelse, det var så himla stort och fint av dig. Och efter det så kunde jag liksom ta mig an uppgiften på riktigt.
Mm. Och hur har det varit att jobba med Nick som karaktär?
Fantastiskt, det har ju fan förändrat mig på ett sätt. Jag tror att jag fick en insikt halvvägs in inspelningen där jag insåg att fan, jag är inte lika modig som du är, Nick. Och det var inte en jobbig grej, det var inte så här, ah, fan, jag är inte lika modig, utan det var mer som en så här, shit, härifrån kan jag ta avstamp. Så att det var väldigt inspirerande, och jag tror att filmen i sig kan göra det med andra människor. Det kan liksom ge en hopp om att så här, shit, jag kan också bidra på något sätt.
Mm. Mm. Nicolas, ska du, för de som inte har läst boken, vill du liksom ta en kort take på vad den faktiskt handlar om?
Här kommer en pitch, är ni beredda? Alltså det handlar om Nick då, jag, som under många år, eller du, jobbade i de så kallade utsatta områdena i Malmö. Och jag började föra anteckningar i synnerhet för att förstå vad det innebär att leva så nära det absolut grövsta våldet, det vill säga när barn dödar och dödas. Och sen förde jag anteckningar utifrån att jag tog mig an en sån här pojke då, som var väldigt mycket i riskzon. Och boken, precis som filmen, handlar om den berg- och dalbana av känslor som vi går igenom ungefär under 2 år. Mm. Så det är det handlar om. Klassamhället Sverige, marginaliserade människors kamp för liv, på liv och död kan man säga.
Mm. Jag fick se filmen igår och den tar ju verkligen fasta på att det inte bara var du som räddade Laia, utan ni räddade varandra. Är det en rättvis bild av hur det faktiskt var?
Det kan jag inte säga så här på radion, för Elijah kommer att höra mig och då kommer han säga en massa skrytsamma saker. Så jag får väl säga att det delvis stämmer. Men han, precis som många av de här ungarna, och apropå mod, han var så otroligt rädd. Så han var tvungen att vara otroligt modig. Och jag har aldrig sett en människa vara så illa behandlad, men inte heller en människa vara så otroligt målmedveten som han var. Och det är liksom vi socialarbetares hemlighet är ofta att vi jobbar med andra människors problem istället för att ta itu med våra egna. Mm. Och vad de här ungarna i synnerhet gör då, de är små liksom solar av livsglädje och livskraft. Och vi liksom är där och ja, får kraft av det. Så ja, han var en enormt fin inverkan på mig, och de facto så var det ju han som såg till så att jag träffade min nuvarande sambo. Så han brukar skryta om att mina barn skulle inte funnits om det inte var på grund av han.
Ja. Ja, för du välkomnade ett barn som du mötte genom ditt arbete in i ditt egna hem då. Med perspektiv på det nu idag, hur var den här tiden egentligen?
Alltså det som filmen kräver en viss dramaturgi, och mycket av det som händer i filmen, eller en del av det som händer i filmen, har inte riktigt hänt. Alltså det har varit konflikter, och mycket av det jag skrev ju vad jag tänkte, inte nödvändigtvis vad jag uttryckte. Men för att skapa film och drama så måste det jag tänkte utageras eller sägas i filmen. Så att vi hade, märkligt nog i det kaos vi trots allt befann oss i ofta, så hade vi en väldigt harmonisk relation. Och Elijah, det här är ju konstigt att säga detta eftersom jag var med honom under så många, och han var aldrig respektlös mot mig till exempel. Han var otroligt noga med att hålla, att jag inte blev förbannad på honom, för han visste nog att, eller han kände väl på sig, jag kan inte förlora det här. Så att det var i allt otäcka så skapar vi en egen värld. Mm. Ja.
Per Schangrad, vad tycker du är viktigast med den här berättelsen?
Jag tror att premissen i filmen för mig är viktigast, och det är att om du hjälper en annan människa så blir du själv hjälpt på ett sätt. För i filmen så är den här pojken nyckeln till Nicks hjärta, och den här oväntade vänskapen liksom öppnar dörren till kärleken.
Och hur har det varit då med hela det här arbetet med regissören Rocha och hela teamet runt omkring filmen?
Det har varit som en dröm. Jag menar, vi har jobbat så nära och det har varit så kreativt, och liksom allas idéer har varit välkomna. Liksom, alltså det har varit, jag tror att det är den bästa upplevelsen jag har haft någonsin i min karriär.
Vad har varit svårast?
Utan tvekan att lära mig spela basket. Jag hade aldrig stött en basketboll tidigare, så att när jag fick en basketcoach, och han såg rädd ut när han såg mig studsa den där bollen första gången.
Hur många timmar har du lagt på basketträning?
Nej, men jag tror att jag lirade typ 3 gånger i veckan i 3 månader. Och ja, nu kan jag inte spela basket. Alltså, jag har liksom lärt mig en koreografi. Så en 5-åring hade knäckt mig.
Syns det i filmen?
Välj dina ord när ni kommer.
Det får basketögon avgöra.
Du, när du ser tillbaka på det Sverige som du beskriver i boken, hur har det blivit under de här åren som har gått, om du har lite perspektiv till det? Finns det saker som har blivit bättre i Nydala?
Ja, i Malmö så, om jag ska börja med det positiva, så har det blivit, alltså stämningen bland ungdomar i Malmö. Och då får vi komma ihåg att Malmö var epicentrum för det grövsta våldet under väldigt många år. Och i synnerhet bland ungdomar. Det är så otroligt mycket finare nu. Alltså konflikterna är nere på kanske det lägsta. Som jag, detta är utifrån min erfarenhet. Och jag är fortfarande kopplad till organisationen Hela Malmö. Och de uttrycker samma sak. Alltså det är lugnare i stan bland ungdomar än det har varit. Så på sätt och vis är det bättre. Men å andra sidan så lever i de ämnen jag tar upp i boken. Politikers brist på ansvar. Att sparka neråt. Islamofobin. Klassamhällets utbredning. Fattigdomen. Ungarna som liksom går på skolor som är helt liksom, otillräckliga när det gäller utbildning och så vidare. Allt det här har på många sätt blivit sämre. Klassamhället, alltså klyftorna har ökat och så vidare. Så vi lever i ett, i synnerhet om du är minoritet, muslim, svart, brun, bor i de här områdena, så är du beskrivs som problemet. Du beskylls för de problem vi ser i samhället. Så på det sättet har det blivit värre. Men om vi då återkommer till det positiva, så ser jag också att det finns en agens hos människor i områdena att vi behöver ta kontroll över det här. Och det tycker jag att folk gör i hög utsträckning.
Blir du ledsen om jag dör? Har premiär på fredag, alltså filmen som bygger på boken av Nicolas Lunabba som är författare. Tack så mycket för att ni kom även till skådespelaren Peshang Rad.
Tack.
Tack.
Du lyssnar på Studio 1 i P1. Producent idag är Anders Diamant. Simon Karlsson är sändningskoordinator och vår tekniker heter Maria Stockhaus.
Det ska handla om AI, för AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga.
Samtidigt så varnar experter för att den nya tekniken, om den används fel, kan vara dålig för de sociala relationerna mellan militärerna.
Vi ska till Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista och träffa forskaren Julia Önerud som är en av dem som utvecklar försvarets AI.
Jag har då en trupp där, kan du säga. En trupp där. Nu vill jag få hjälp med planeringen av truppbefittelse eller hur jag ska ställa upp mig inför striden.
Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden. Som ett schackspel ungefär, säger Julia.
Och då tänker AI och säger, okej, men gå så här.
Nu dök det upp massa pilar här som utgick ifrån de här blåa,
precis,
våra trupper.
Exakt, så det är det du rekommenderade, rör dig hit, typ en rimlig plan.
Idag är produkten en prototyp och kommer bara användas under övningar den närmsta tiden. Den har tränats på det brittiska skjutspelet Strike. Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
Verkligen inte. Den är långt från det.
Vad är det som behöver utvecklas?
Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
Än så länge har AI alltså sina begränsningar. Det tycker även Zacharias Ahlen-Jung som inom FOI forskat på hur bra ChatGPT fungerat för ett gäng officerare i ett planeringsrum. Det visade sig då att språkmodellen är bra på att ta till sig stora mängder information och sammanfatta den. Men att den inte var så bra på att förstå kartor eller ge goda råd. Att AI skulle ta militära beslut idag låter farligt, säger Zacharias.
Om man använder den för tidigt i sin utveckling så kan det också vara så att du inte hinner lära dig att hantera de här analoga verktygen som man kan prata om, att hur du faktiskt genomför en taktisk planering på en karta inom en stab, vilken funktion du har.
Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
Det finns ju bra chefer och det finns dåliga chefer. Om man då kan få ett AI-plan som är bättre än de där dåliga besluten som vissa chefer kan ta ibland, så kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
När det kommer till taktisk planering är det viktigt att AI:n har god kunskap om svensk skog och mark och alla olika sorters terränger. Något den inte har idag utan måste bli tränad betydligt mer på, säger Julia Önerud. Tillbaka till kartan med de blå pilarna som ger förslag på hur trupperna ska röra sig i förhållande till fienderna.
Jag förstår AI:n att kanske här finns en myrmark som är jättesvår att gå igenom exempelvis.
Än så länge så förstår ni inte alls det. Nej. Utan det enda som ändå, om man kollar på kartan vad den ser, så ser den ungefär att ja, men det är skog där. Det är liksom, den förstår ingenting mer än så.
AI kommer att börja användas inom försvaret och det är svårt att hindra utvecklingen, säger Julia. Men det ställer försvarsmakten inför ännu en utmaning. För ju mer vi använder AI, desto lättare blir det för fienden att se oss från luften. AI bidrar till hög energiförbrukning och den här förbrukningen kan man få syn på uppifrån med hjälp av värmekameror. Det här hände i början av Rysslands invasion av Ukraina då en ledningsplats i Charkiv blev bombad efter att ha blivit upptäckt av en drönare. Det gör det viktigare att sprida ut AI-användningen, alltså att placera soldater längre ifrån varandra och att så kallat decentralisera AI:n, att inte samla all aktivitet på en enda stor ledningscentral. Johan Gärdebo är historiker och forskare vid universitetet i Cambridge och han har utvecklat Myrstack, en slags ChatGPT särskilt anpassad för soldater. Faran med stora ledningscentraler och att samla allt på en plats är en av anledningarna till att han utvecklade språkmodellen.
Och den, det är ju som ett eget, skulle jag säga, privat mån. Men med skillnad att vi snarare beskriver som att den är grundad. Den ska kunna skydda sig själv från angrepp. Alltså när vi började prata om det här för 1,5 år sedan, då var det nästan ingen inom området som såg behovet. Därför att då pratar man bara om smarta modeller. Hur kan man få den smartaste, snabbaste modellen?
Idag när vi använder AI-tjänster från storbolagen OpenAI, Google och Microsoft hamnar allt i stora datorhallar. Vilket innebär en säkerhetsrisk enligt Johan. Modellen ska kunna ta in information utifrån, men inte läcka information. Den köps in som en låda och fungerar som en privat hårddisk. På så sätt ska den vara skyddad från främmande makt. Zacharias Ahlenjung på FOI ser dock en risk med att soldater förlitar sig mer på tekniken än sig själva och sina kollegor. Han drar paralleller mellan det och hur många idag använder en AI för personliga frågor istället för att gå till en läkare eller psykolog. Och han menar att den här frågan behöver lyftas även inom försvaret.
Flera lyfter upp en farhåga att man tappar just den här sociala kontakten mellan medlemmar i staben. Till exempel att istället för att du går och frågar kanske mer senior, en mer erfaren medlem, så kanske du istället då frågar den här AI-botten om råd och tips. Och i längden så kan ju det kanske bli problematiskt.
Roger Djupsjö betonar även han vikten av att inte släppa taget om den mänskliga kontakten.
Man brukar kalla det för när man har varit med i strid mycket och har stor erfarenhet, så brukar man kalla det på tyska för Fingerspitzgefühle. Man känner liksom, det man har en känsla för att det här är ett bra uppdrag och det här är en bra plan. Nu är tillfället det rätta för att slå till. Och det bygger liksom på en lång erfarenhet och på en känsla som vissa bra chefer har. Och den känslan får man inte plocka bort, för den är otroligt viktig.
Julia Önerud menar att hennes taktiska system är tänkt att fungera som ett stöd genom att ge förslag att välja mellan, snarare än att den skulle ta beslut åt militärerna. Teknikutvecklingen är en självklar del av att stärka Sveriges försvar, och så länge den används rätt kommer den vara till stor hjälp, menar hon.
Nu med Ryssland och allt som händer i världen känns det bra att hjälpa till att stärka Sveriges försvar. Och just nu, utvecklingen av nya produkter, utvecklingen av metoderna att faktiskt kunna snabbare testa nya saker, utveckla nya försvarsmöjligheter, känns väldigt bra att kunna vara en del av det.
Och det var Elsa Kovats som var reporter här. Mer om AI i Ekots lördagsintervju.
I Sydkorea har en ny lite märklig shoppingtrend fått uppmärksamhet. Folk skaffar en särskild app där de beställer hämtmat som sen aldrig kommer. Appen heter Food Never Comes.
Och tanken är då att man ska få en skön känsla av att beställa något utan sen att behöva betala för någonting som man egentligen inte vill ha.
Anna Broback är lärare på KTH som tidigare skrivit en doktorsavhandling om kundnöjdhet. Anna, vad är din första reaktion på en trend där människor alltså köper mat med låtsaspengar som aldrig levererats?
Ja, men den första reaktionen är att varför gör man så här? Varför vill man på något sätt använda sig av den här appen Food Never Comes? Men det är ju på något sätt en sån här så kallad dopaminapp där maten aldrig kommer, som ni nämnde. Och här får ju användare då välja maträtter och följa på något sätt sin resa och kombinera och så utan att kanske betala eller få något. Men man kan också säga då att när den förväntade belöningen uteblir upprepade gånger så anpassar sig hjärnan, vilket gör till exempel att nöjdheten och spänningen snabbt minskar. Det är det som är effekten av den här appen då.
Mm. Så vad händer? Blir man mer avtrubbad? Måste köpa ännu mer mat? Eller är det som att det inte är så spännande längre?
Så, alltså själva processen fungerar precis som man har tänkt sig då. Om man till exempel tar den här förväntan som man faktiskt har när man sitter där och bläddrar i den här appen då. Då kan man då på något sätt se då att det hjälper ju till att starta igång eller kicka igång det här dopaminflödet genom att man bläddrar i olika menyer då. Och den här valmöjligheten ger oss liksom att vi känner att vi har kontroll när vi väljer ut en sån här fiktiv måltid. Och vi får ju på något sätt en utebliven belöning och det är därför nöjdheten minskar. Men processen fungerar dock att vi blir intresserade och även om vi inte får någon mat överhuvudtaget så svalnar ju intresset väldigt snabbt.
För alltså jag har bara beställt mat för att jag är hungrig och vill ha mat. Vad finns det för andra? Varför skulle man annars göra det? Vad är de andra fördelarna? Nu ska vi se vad som händer med Anna.
Det verkar som att Anna Broback som är lärare på KTH.
Det var ju tråkigt.
Vi var väldigt nyfikna på det här i alla fall, just att man beställer men man får ingen mat.
Nu ska vi se, är du med igen Anna?
Jag är med igen, jag ber om ursäkt. Det bröts här.
Ja, det var säkert vårat fel. Men min fråga var att syftet med att beställa mat, tänker jag, är att man ska få mat och att man ska få äta. Vad kan det annars finnas för syften?
Ja, saken är ju den att vi får ju på något sätt en slags belöning då, att vi drivs av den här förväntan på något sätt. Och jakten i det här fallet är ju målet. När vi scrollar till exempel i en app och jämför priser eller lägger varor i varukorgen så pikar våra dopaminnivåer och vi förväntar oss en upplevelse och vi ser fram emot denna och hjärnan går igång på själva möjligheten att få någonting. Så köpkicken, den finns fortfarande och i själva betalningsögonblicket så får vi en kortvarig topp. Men så fort köpet är genomfört så sjunker den nivån väldigt snabbt. Så i en app som till exempel Food Never Comes kapas den sista delen av den här cykeln då, konsumtionscykeln. Och eftersom appen medvetet bryter löftet om en belöning tröttnar hjärnan snabbt och inser att nej, nu är jakten över. Och det ledde inte någon vart.
Alltså faktum är att just Sydkorea är ju ofta tidigt ute med digitala konsumtionsbeteende. Kan du säga lite kort om det här är en udda lokal trend eller är det här någonting som kan poppa upp på andra ställen?
Jag tror absolut att det kan poppa upp på helt andra ställen som i Sverige och i Norden. För digital fönstershopping har ju varit populärt länge. Och fenomenet att stimulera till exempel en handling eller ett beteende utan att fullfölja liksom det genom att faktiskt få produkten skapar ju ändå liknande möjligheter. Man får liksom en stimulans.
Anna Broback där alltså, lärare på KTH, tack så mycket. Innan vi slutar för idag så ska jag rätta mig själv också. Festivalen Urkult arrangerades i Ångermanland, inte i Jämtland som jag påstod.
Mm. Du har lyssnat på Studio 1, producent idag var Anders Diamant. Alldeles strax så är det dags för Kvart i sex-ekot med Alexander Ivanovski. Och efter 18 blir det också program.
Ja, Europapodden är det dags för då. Susanne Westergren och Mattias Rehn som önskar trevlig kväll.